Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Podden där vi pratar om allt som har med ekonomi, sparande och investering att göra. Och när den här podden spelas in så är det fredag eftermiddag den 17 november. Idag är podden med särskilt fokus på kanske just investeringar. För dagens tema är investmentbolag. Hej, ett snabbt instick från mig. Jag vill bara säga att ingenting som vi säger i den här podden är varken en köp- eller en säljrekommendation och det bör inte heller tolkas som sådant. När man sparar i aktiefonder eller andra värdepapper kan det ju gå både upp och ner och det är inte alls säkert att man får tillbaka de pengarna som man satte in. Historiskt har det varit ett lönsamt sätt att få pengarna att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Så ha gärna med det genom podden. Tack! Och med mig i studion idag har vi investmentbolaget Kinneviks vd Georgi Gannev. Stort välkommen!
Tack så mycket, kul att vara här.
Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Det är superspännande att få prata lite mer om Kinnevik. Berätta var vi står någonstans nu och vad vi ser framöver. Det har ju varit en väldigt stökig marknad de senaste 1,5-2 åren. Så att vi har jobbat för fullt med både den befintliga portföljen och nya investeringar. Och att nu få komma hit och prata lite grann om det är kul.
Ja, det ska bli superintressant att höra hur ni tänker lite grann. Som sagt, det har ju varit tuffa år, inte bara för liksom marknaden generellt, men kanske lite specifikt för liksom tillväxtaktier som ju er portfölj består mycket av. Men du ska snart få komma in mer på det. Jag vill bara säga det att vi har ju med oss Kinnevik här idag. Det är ju en av de mest ägda aktierna på Avanzas plattform. Och framförallt när det kommer till då investmentbolaget, väldigt populärt. Så anledningen till att ni är här idag är ju för att vi ska lära oss mer om just investmentbolag. Hur det kan fungera med portföljbygge i ett investmentbolag. Hur man tänker kring liksom riskspridning. Hur man tar sig igenom de här tuffa ekonomiska tiderna som vi har haft och fortfarande till viss del har. Men vi kanske börjar liksom se ett litet ljus. Men jag tänker att vi ska börja i en presentationsände så att de lyssnarna som inte känner till Kinnevik så väl också är med på tåget. Så hur skulle du presentera Kinnevik i en hisspitch?
Ja, Kinnevik, som du precis var inne på, investerar ju i tillväxtbolag. Bolag som med innovativ teknik kan tillgodose behov i människors vardag. Och vi är ju en långsiktig spelare. Vi är inte en typisk fond, utan vi är en permanent kapitalstruktur som det kallas. Vilket innebär att vi kan äga bolag väldigt, väldigt länge. Och det gör vi också gärna om det är ett bra bolag. Och då är vi också aktiva ägare, så vi ligger nära våra bolag och vill gärna bidra med våra erfarenheter och vad vi kan göra för att bolagen ska växa och bli ännu starkare och bättre. Och det här ger ju en unik exponering mot den tillväxtportfölj som du normalt sett som småsparare kanske inte har access till. Utan då måste du investera i de stora VC-fonderna, oftast då på europeisk basis eller i USA. Genom att äga Kinnevik-aktien så får du då den här exponeringen.
För er portfölj, vill du beskriva lite? Ni har ju lite som är noterat och sen har ni också det som är onoterat, det som du pratar om är ganska svårt för småsparare att komma åt annars. Hur ser liksom portföljen ut, noterat versus onoterat?
Ja, när man har en permanent kapitalstruktur som vi har, då gäller det att ha en balans i portföljen. Det vill säga, portföljen ska helst vara fördelad utifrån någon slags mognadsskala. Så att vi har några bolag väldigt tidigt i den här mognadsfasen som är unga och som är väldigt, väldigt snabbväxande men som kanske inte har kommit så långt. Och så har vi bolag i den mer mognare delen av portföljen som är lönsamma och som kan erbjuda en likviditet till oss för att de är då publika exempelvis. Och vårt jobb det är ju att hela tiden skapa aktieägarvärde genom att investera i de bästa bolagen. Men där ingår också då ibland att sälja bolag som är lite mer mognare i portföljen och återinvestera delar av det kapitalet i andra bolag. Så det är så vi tänker kring exponeringen. Och idag så är en stor del privat i Kinneviks portfölj. Men det beror också på att IPO-marknaden eller marknaden för att börsnoteringar har ju mer eller mindre stängts de senaste åren. Så att flera då privata bolag, även om de är lite mognare, har fått vänta med en börsintroduktion. Så att det där kan ju skifta ganska snabbt om marknaden tar fart igen och fönstret för IPO öppnas.
Så vi vet ju att 2021 var ett liksom rekordår när det kommer till just börsnoteringar. Men hur tänker ni, var det de bolagen som, några av de bolagen som ni kanske tog in där i närtid, att ni hade tänkt att de skulle börsnoteras men sen hände inte det?
Nej, men jag tror att vi investerar ju, som jag sa, över lång tid. Så vi har en långsiktig plan med de bolagen som vi investerar i. Däremot så kan vi ha flexibiliteten att vi behöver inte investera ett väldigt ungt och så att säga nytt bolag. Vi kan investera också i ett bolag som har kommit lite längre. Och de bolagen såklart låg närmare en börsnotering. De planerna fick man skjuta på lite grann, precis som många andra tillväxtbolag. Och det är ju en ren konsekvens återigen av marknaden.
Kommer en liten bonusfråga här. Vad tror du egentligen om IPO-marknaden? Kommer det komma en ljusning snart?
Ja, där finns det ju jättemånga spekulationer. Jag kanske egentligen inte är bäst på att förutspå vad marknaden tar vägen. Men om man lyssnar på experter och folk som egentligen dedikerar sina liv till att just kika på de här möjligheterna, så tror jag att vi under 2024 kommer se allt fler börsnoteringar, även inom tillväxtlagen. De första som kommer komma ut på marknaden är ju bolag som kanske inte växer fullt så mycket, men å andra sidan är lönsammare. Och sen när riskaptiten ökar så kommer vi återigen få se en marknad, tror jag, som betalar ett premium för riktigt snabbväxande bolag som kanske prioriterar tillväxt istället för att maximera lönsamheten här och nu. Idag så är ju marknaden inte egentligen särskilt intresserad av sådana bolag, utan då krävs det att investerare som Kinnevik och andra privata investerare just ser till att de här bolagen får växa så snabbt och så bra de kan tills marknaden är mogen för att släppa ut dem då i den publika världen.
Fin analys där, tycker jag. För att jag vill typ säga att jag håller med dig, och det har ju varit så att lönsamhet är det som har premierats de senaste åren. Men det där går ju i cykler. Mm. Så att vi får se när det blir en tidning i permafrosten. Men vi ska prata lite om hur er portfölj ser ut bolagsmässigt. Vilka är era fem största innehav i dagsläget?
Man kan väl börja med att säga att vi investerar i ett antal sektorer. Så det är digital hälsovård, det är mjukvara, det är marknadsplatser och det vi kallar för climate tech. Så investeringar som förbättrar då den här transformationen mot en grönare värld, helt enkelt.
Är det samma sak som impact?
Nej, jag skulle inte säga det. Självklart så har flera av våra bolag, inte bara våra climate tech-bolag, en positiv impact. Men vi är per se inte en impactfond, utan vi investerar för att maximera avkastningen. Däremot så tror vi att vi har en skyldighet och en möjlighet som investerare att också investera i bolag som är hållbara och som kan förbättra vår planet och vårt samhälle i stort. Just climate tech-investeringar för oss, det är ju egentligen bolag där vi har identifierat att man med rätt teknologi, innovativ teknologi, kan göra den här klimatomställningen mycket smartare. Så det kan ju röra om kemisk framställning av olika material. Det kan ha att göra med ett värmepumpsbolag som vi nyligen investerat i, som med en ny unik säljmodell ska kunna revolutionera då den europeiska marknaden med värmepumpar och därmed sänka klimatavtrycket rejält på europeisk basis. Men jag tror att från vårt perspektiv så är det den kommersiella drivkraften och möjligheten för oss att generera avkastning som styr. Men återigen, det kommer med ett ansvar som långsiktig investerare. Och vi har ju också en ambition att skapa tillväxt för generationer snarare än för kvartal och år. Och det är en väldigt stor skillnad med den här långsiktiga horisonten.
Precis. Mm. Det kan ju vara så, framförallt för tillväxtbolag, att det kanske inte ger så mycket här och nu eller liksom från dag till natt. Men däremot i det långa perspektivet så finns det ju fina potentialer.
Precis.
Men vilka är era fem största innehav?
Ja, tittar man på hela portföljen så är det största innehavet Tele2.
Det är då noterat.
Det är ett noterat, mycket mer moget bolag. Man kan säga att det är en stabil pjäs jämförelsevis med några av de mer snabbväxande bolagen.
Det är ju också mycket utdelning.
Exakt. Tittar man på den onoterade portföljen så är det ordningen först Village MD, som också är ett moget bolag jämförelsevis många av de mindre tillväxtbolagen. Men det är då privat och det har ett värde på ungefär 4 miljarder i våra böcker. Sen kommer ett annat bolag inom hälsovårdssektorn som heter Spring Health, som jobbar med psykisk ohälsa, eller hur man kan förbättra den, rättare sagt. Också ett amerikanskt bolag inom hälsovårdsportföljen.
Det är väl ett ganska nytt bolag i portföljen också?
Det är ett ganska nytt bolag som har växt otroligt kraftfullt de senaste åren och har väldigt bra nyckeltal och starka KPI:er som gör att vi tror väldigt mycket på det här bolaget. Och det är också värderat i våra böcker till 3,5 miljard. Strax därefter kommer då Pleo, vilket är ett danskt bolag från början men nu finns på den hela europeiska marknaden, som handlar egentligen om det man kallar för expansion management. Hur kan man hjälpa företag med sina utlägg och göra det smartare och mer effektivt? Och det är också ett bolag som har växt otroligt kraftfullt sedan vår första investering 2018. Så det är liksom topp tre i den privata portföljen.
Vet du vad ni har haft för avkastning på det?
På Pleo?
Ja.
Ja, absolut. Till dags dato så har vi då investerat cirka 650 miljoner kronor. Och vi värderar som sagt var det till drygt 3,3 miljarder. Så det är ungefär 5 gånger pengarna. Men då ska man också komma ihåg att vi har mer eller mindre halverat värderingen hela vår onoterade portfölj de senaste 18 månaderna. Givet att det har varit då en reset i marknaden. Så att även då ta ett bolag som VillageMD, det är värderat nu våra böcker till 4 miljarder. Men vi har plockat ut ungefär 3,5 miljard redan. För vi har sålt det bolaget också och gjorde en del exit. Och vi investerade drygt 1 miljard kronor totalt. Och vi har 4 kvar. Så det har varit en fin avkastning på de här bolagen. Och jag ska säga det att generellt, vi började ju 2018 att på allvar investera i yngre, mer snabbväxande bolag. Fram tills dess så hade vi framförallt en otrolig succé med Zalando. Men 2018 så började vi då investera i de här lite mer yngre, nyare bolagen. Och tittar man på den högen bolag isolerat så har avkastningen i snitt då varit ungefär 22% per år. Det är ju fantastiskt, men det syns inte i aktiepriset. Därför att den senaste tiden så har vi delvis haft andra bolag då i den noterade miljön som har gått sämre. Och vi har också haft en rörelse i vår aktiekurs som är baserat att vi har gått från en på toppen då ett premium i förhållande till vårt substansvärde till en rabatt. Så att vi är ju ganska trygga med förmågan att generera avkastning underliggande i de här bolagen. Men man måste ha tålamod för att se att marknaden nu också tar fart och blir lite ljusare för att vi ska kunna sälja den här typen av assets.
Ja, men då har vi gått igenom de tre största, men vilka andra två har ni i de största i portföljen?
Ja, om vi går vidare då i listan så är det fjärde största bolaget i den privata portföljen, det är då Cityblock. Och det är också ett bolag inom hälsovårdssektorn som håller på med sjukvård i USA, som också har hittills varit en bra investering för oss. Och på sista platsen då i den onoterade portföljen så har vi TravelPerk. Och det är ett bolag som grundades i Barcelona, finns också nu i ett gäng länder som jobbar egentligen med resehantering, är väl ett bra uttryck kanske, för små och mellanstora företag.
Det var ju era 5 största bolag som har gått igenom där. Men er portfölj består av hur många bolag då?
Ja, men vi har cirka 35 bolag i portföljen. Men det man ska komma ihåg då, det är ju att vissa av dem är av den här storleksordningen. Det vill säga få bolag utgör en stor del av värdet. Och sen så har vi en svans med mindre bolag som inte har kommit så långt i värdeutvecklingen. Eller,
men som ni ändå ser potentialen.
Precis, som vi ser potentialen i. Eller bolag som har sänkt sina värderingar därför att vi inte ser potentialen i dem. Och det är ju också en del av att vara en tillväxtinvesterare. Vi är bekväma med att ta risk därför att vi eftersträvar en hög avkastning, en hög reward helt enkelt. Men det gör också att vi måste acceptera att alla bolag kan inte generera fin avkastning. Så vår förmåga att, så att säga, urskilja agnarna från vetet, det är ju den som avgör ifall vi kan vara en bra investerare. Att vi kommer gå på nitar och investera i bolag som inte går bra, det är en självklarhet. Så kommer det vara om vi tar tillräckligt mycket hög risk. Men tricket, det är ju ganska snabbt identifiera vilka bolag som inte vi långsiktigt tror på.
Men hur gör man egentligen den bedömningen? Liksom när drar ni av plåstret och bara nej, men det här blev inte som vi hade tänkt.
Ja, men det är en superrelevant fråga. Jag skulle säga så här att i tider som dessa, när det är ett tuffare klimat för bolag att resa nytt kapital, då är det egentligen enklare som investerare, därför att då blir det väldigt uppenbart vilka bolag som har förmågan att leverera på sina affärsplaner, att attrahera fortsatt stöd från investerarna. Medan i tider som under 2021 exempelvis, när det var lättare då att få in nytt kapital för bolag, då kan ju en halvbra affärsmodell eller i värsta fall ett halvbra team dölja sig ganska länge bakom de här nya kapitalanskaffningarna. Så jag skulle hävda att det vi har sett nu under hela 2022 och faktiskt 2023, det är då en större diskrepans mellan fantastiska bolag som levererar kontra de bolagen som faktiskt inte kan leverera. Så att det gör vi kontinuerligt. Vi har uppföljningar, kan man säga, månadsvis när vi tittar på egentligen alla bolags utveckling och hur de levererar gentemot planerna. Och vi försöker förstå varför de inte antingen levererar eller varför de levererar bättre än planerna. Sen kombinerar vi det med mer djup, liksom gående analyser som vi gör halvårsvis. Och då frågesätter vi inte bara hur går ett visst bolag. Där diskuterar vi även, har någonting hänt i sektorn? Eller med den här trenden som vi tyckte var intressant när vi gjorde investeringen. Har konkurrensen förändrats på marknaden? Och om då vår, kan man säga, övertygelse kring en viss sektor eller ett bolag börjar förändras, då kan det leda till att vi faktiskt har beslutat att undvika investera mer i det här bolaget eller att försöka sälja det innan vi helt tappar den övertygelsen. Så det är liksom den halvårsvisa med djupdykningen i bolagen, och som skulle jag säga att det är månadsvis med pulsmätningar. Hur går de här bolagen?
För du pratar ju ändå om det att ni gör de här löpande avstämningarna med bolagen. Mm. Är det liksom en del av det här aktiva ägandet, eller hur skulle du liksom beskriva hur ett aktivt ägande för Kinnevik ser ut?
Jag skulle säga att det är betydligt mer än så.
Det där är involverat.
Exakt. Ja, men jag tror att det vi kan bidra med, förutom att vi är ett kapital som är långsiktigt, det ska man inte underskatta hur intressant det är för en grundare. Därför att många grundare träffar investerare som kanske har en 4, 5, kanske 6 års horisont. Medan deras idé är att bygga ett riktigt stort bolag globalt kanske kräver 10, 15, 20 år ibland. Och Kinnevik då, som har den här eviga horisonten, kan vara intressant. Så bara där så tror jag vi särskiljer oss mot en del andra investerare. Utöver det så skulle jag säga att våra kompetenser internt är väldigt mycket, mycket uppbyggda utifrån det vi delvis har investerat i förut och lärt oss kring. Men också vad människor som börjar på Kinnevik har gjort tidigare i sina andra arbeten. Det vill säga, det är oftast inom de här sektorerna som vi vill investera inom. Och då kan vi spela en viktigare roll i styrelsesammanhang. Vi kan hjälpa de här bolagen med ett nätverk av individer om de behöver rekrytera, både till ledningsgrupper och till styrelse i styrelseplatser. Så det är liksom ett aktivt ansvarstagande i hur de här bolagen utvecklas och byggs. Sen skulle jag säga att vi också har, med det här långsiktiga perspektivet, en väldigt hög ambition när det kommer just till hållbarhet och regel efterlevnad och hur man då rapporterar och framförallt driver kommersiella, så att säga, möjligheter baserat på att också ha en bättre och hållbarare produkt. Så där kan vi driva en agenda som vi tror uppskattas allt mer av både konsumenter som har högre krav idag jämfört med bara för 5-10 år sedan, men också andra aktieägare runt bordet. Inte minst om det här bolaget sen blir ett publikt bolag, där då, ska jag säga, genomlysningen kring de här frågorna är mycket, mycket större idag. Och den strukturen som vi har, den är väldigt då anpassad efter var någonstans man befinner sig i den här mognadsfasen. Om du tänker att vi investerar längs en S-kurva, där bolagen väldigt tidigt då är omogna.
Jag vill bara säga, ni har visualiserat det väldigt fint på er hemsida. Mm. Så om det är någon som är intresserad av att se det, så vill jag bara tipsa om att gå in på Kinneviks hemsida för att se den här liksom, uppdelningen av hur ni tänker med bolags, liksom, portföljen.
Precis, och då menar jag att i början på den här S-kurvan där bolagen är väldigt omogna, så måste man ju ta, så förstå egentligen vad står den typen av bolag för, inför för utmaningar kontra ett bolag som är i slutet av S-kurvan, som är ganska moget, kanske ska ut i börsen, har helt andra typer av frågor kring då regel efter levnad, kontroll, struktur. Och jag tror att vi har en palett idag, en erfarenhet, i och med att vi har investerat i så otroligt olika typer av bolag när det just kommer till den här mognadsgraden, så att vi kan tillföra väldigt handfasta och konkreta tips till de här bolagen.
Jag tänkte också på det här, för att du pratar mycket om det här med att ni är långsiktiga ägare och vill att det ska gå bra. Men det är ju ändå många av era bolag som är ganska nya. Hur ser du, för att det som ni har haft längst i portföljen är ju egentligen Tele2, om jag inte säger fel nu. Och de flesta andra bolagen i portföljen har ju tagits in under 2010-talet. Hur tänker ni långsiktigt där? Vad är långsiktigt för er?
Ja, men det viktigaste tror jag är att vi ställer oss frågan, vad tillför vi som ägare? Och vad tillför ett bolag i portföljen? Det vill säga, vad ger det oss i form av insikter, erfarenhet och så vidare? Om vi kommer till en slutsats att vi inte kan vara lika mycket av en aktiv ägare, eller bolaget har nått till en viss nivå eller till och med en platå där vi kanske inte har samma möjlighet att hjälpa till, då är det oftast tid att fundera på, ska vi avyttra det här bolaget? Sen kan ju det också vara så att det händer saker i det här bolaget eller i hela sektorn. Bolaget kan bli uppköpt, det kan ändra sitt liksom, ledningsteamet kan vara helt nytt eller en annan typ av investerarbas som inte vi känner oss lika bekväma med. Då kan vi också komma till en insikt att vi bör nog sälja det här bolaget och plocka hem vår vinst och återinvestera det i andra bolag som vi ligger närmare och som vi tror mer på. Så det tycker jag är en liksom dynamisk och levande process. Men vi kan i teorin äga ett bolag för evigt och aldrig sälja det. Och den styrkan är såklart superrelevant när vi träffar en grundare. Så den grundaren vet att om jag driver ett bolag som hela tiden kommer in med nya innovativa marknadsmöjligheter och den adresserbara marknaden växer, då kan i princip Kinnevik vara liksom en partner för evigt. Det här har vi ju sett då, fast i mycket kortare perspektiv. Vi investerade i ett bolag 2017 som heter Livongo som levererade en tjänst för diabetiker. Och det här bolaget tyckte vi var superintressant, starkt team, bra affärsmodell och gjorde verkligen nytta för användaren. Vi investerade till en början 10 miljoner dollar i det här bolaget. Men kort därefter så ledde vi nästa runda, investerade drygt 30 miljoner dollar för att inför IPO:n investera ytterligare nästan 90 miljoner dollar. Och det var en ganska stor händelse för det här bolaget, därför att de flesta investerare som var med så tidigt som vi var skulle se en IPO, det vill säga en börsnotering, som en möjlighet att plocka av liksom, investeringen från bordet och demonstrera en bra avkastning. Vi ansåg dock att det här skulle vara ett bolag som skulle kunna göra väldigt, väldigt god avkastning för oss i en publikmiljö. Och det är ett exempel tycker jag på hur vi kan tänka annorlunda som investerare. Även om vi inte ägde det bolaget sedan mer än 5 år så hade vi en annan typ av tidshorisont än många av de tidigare investerare som tänkte att okej, nu går det här bolaget till börsen, perfekt, det är då jag ska göra en exit.
Så det kan vara en del av strategin?
Exakt, att man faktiskt tänker på ett annorlunda sätt. Sen håller jag med dig om, vår portfölj är relativt ny och vi har byggt upp den framförallt under de senaste 5 åren. Så jag tror att nu under 2023 så har vi haft en mycket större så att säga, andel av kapitalet som har gått till befintliga bolag som vi verkligen tror på istället för att utöka portföljen. Mm. Så det fokuset har ju skiftats lite grann i och med att vi har en bredare portfölj nu.
Nu fick vi en bra förklaring till hur ni liksom tänker med långsiktighet. Men det jag ville ta upp var också att många känner ju till Kinnevik just för det stora ägandet ni hade i Zalando.
Mm.
Och det är ju nu avyttrat sedan 2021.
Mm, det stämmer.
Stämmer. Var det en del av det här, liksom, de har kommit till en mognadsfas eller en platå som vi känner att vi har gjort vårt? Eller vad var anledningen till att ni avyttrade Zalando?
Jag skulle säga att det var egentligen 3 anledningar. Det ena var definitivt det att vi som aktiva ägare hade varit med och backat det här bolaget från allra första början. Och det är ju såklart väldigt stolta över. Men vi kände att över tid så begränsades då det här värdet som vi kunde tillföra till bolaget. Den andra orsaken var ju att bolaget utgjorde ungefär hälften av vårt substansvärde. Och det är klart när den exponeringen blir för stor, då korrelerar snarare vår aktiekurs mot Zalandos kurs. Och inte de andra innehaven kan man säga hamnar lite grann i skuggan. Och det i sig inte bra, tror vi, för portföljens dynamik. Men det är ju å andra sidan ett lyxproblem av att Zalando blev så framgångsrik. Så det är ingenting jag klagar över, men det var bara ett konstaterande. Den tredje grejen var ju att vi hade ju en ganska ambitiös plan under några år att faktiskt plocka hem en del vinst. Och vi gjorde ju också två nedförsäljningar i Zalando där vi då tog det kapitalet och återinvesterade det i nya snabbväxande bolag. Som exempelvis det här Livongo som jag var inne på tidigare. Så det var ju också en strategi att liksom cirkulera och omallokera kapitalet till andra bolag.
Det är ju nästan en hel vetenskap kring hur man bygger en bra portfölj. Men jag tycker ändå att det liksom inte råder något tvivel om, inte bara när det kommer till Kinnevik utan investmentbolag generellt, som jag tror att många lyssnare kan må bra av att höra, att det finns ju oftast en väldigt utstakad strategi när det kommer till vad man gör och hur man gör det. Sen är det klart att allting kanske inte alltid går exakt som man har tänkt. Och i ert fall så verkar det ju som att det är liksom en kalkylerad risk som ni någonstans tar för att nå den här högsta avkastningen.
Det stämmer. Jag skulle säga så här att investmentbolag generellt, och det här kommer ju likheten med andra investmentbolag, erbjuder ju en portfölj och oftast då en också onoterad exponering. Så där ser vi många likhet mellan andra bolag. Där vi särskiljer oss, det är ju lite grann att vi jobbar framförallt med tillväxtbolag. Så riskambitionen och riskaptiten är också något högre. Vilket innebär att vi kommer ha fler fall där det inte går enligt plan. Men vi kommer också ha fall där det går betydligt bättre än vad någon ens kunde fantisera om. Det vill säga, du har ambitionen att hitta de här bolagen som över tid kommer stå för den största delen av avkastningen. Är du ett investmentbolag som snarare vill gå på en lägre risknivå, ja, då blir också avkastningskravet lägre, men kanske något mer stabilt. Så jag tror att Kinnevik, för att äga Kinnevik, så när man väl köper aktien så måste man ha ett perspektiv av att det här ska jag se över en längre tid vad det kan generera. Sen självklart kan man också vara kortsiktig i oss med tanke på att du behöver inte vänta förrän vi gör på att vi ska göra en exit. Du kan ju faktiskt köpa och sälja aktien beroende på hur du tycker att marknaden värderar den. Så någon aktieägare kunde ha sagt att ja, men 2021 så kände jag att hela techmarknaden var övervärderad. Ja, då har man fullt möjligt att sälja Kinnevik.
För att sen
köpa idag kanske när techmarknaden är undervärderad. Så den liksom möjligheten är ju också där för att vi är just publika. Mm.
Och det är ju ungefär liknande som en fond. För er som liksom vill ha någonting att jämföra det med där hemma. Mm. Men vi ska prata lite om det här, för att det har ju inte varit kanske de liksom bästa åren för Kinnevik eller för tillväxtbolag generellt. Mm. Om jag inte säger fel nu igen så har det varit en avkastning på runt nollan.
Mm.
Strax under kanske till och med.
Mm.
Och ett femårsperspektiv.
Mm.
Så från 2018. Hur tänker ni kring det? Är det för att det har varit ett tufft klimat och värderingarna har fullständigt havererat, och särskilt då på lite mindre och tillväxtbolag, eller hur tänker ni kring det?
Nej, men jag
tror har ni påverkat sig också?
Precis, jag tror man måste titta lite grann på hur värderar liksom omvärlden och marknaden den här typen av bolag som vi investerar i. Om du hade suttit här och frågat mig under 2021 om avkastningen, så hade den sett helt fenomenal ut, och troligtvis också då liksom i en bästa kategorin av bolag och investmentbolag. Därför att vid den tidpunkten värderades tillväxtaktier oerhört högt.
Ja, det var ju toppen på högkonjunkturen.
Och det var också en toppen på någon slags riskaptit. Mm. Så att tittar man på Kinnevik då, så hade vi ett premium till vårt substansvärde på 30-35%. Idag har vi fallit till vad jag kan tycka nästan bara likna den absoluta botten, där riskaptiten har varit väldigt, väldigt låg.
Och vad är substansrabatten nu, vet du det?
Den har varit drygt 35%, så att det är precis 180 grader åt andra hållet, där man egentligen undervärderar då vår portfölj. Och det är klart, tittar du i det här perspektivet just nu, så ser det väldigt, väldigt dåligt ut, och det såg väldigt, väldigt bra ut 21. Jag hävdar väl att det där var två stycken, eller det här är två stycken egentligen punkter som inte är särskilt normaliserade, utan förhoppningsvis så kommer snittet över lite längre tid visat på en bra, stabil avkastning inom den sektorn som vi jobbar. Men tittar man bara idag, eller tittar man bara under 2021, då får du en väldigt skev bild på avkastningen för ett bolag som Kinnevik.
Men gick ni in i några bolag 2021 som ni liksom med facit i hand, eller 2020-2021, som ni med facit i hand bara, det där var kanske lite för högt värderat?
Absolut, vi investerade ett par bolag 2021 som vi kanske inte skulle investera i. Men jag kan också säga att vi hittade en del bolag under 2021, exempelvis det här Spring Health, som har visat sig varit helt fenomenalt. Spring Health visste vi då vid den tidpunkten och vi diskuterade internt. Det här är ett bolag som vi betalar en ganska kraftfull värdering. Vi har en ganska kraftfull värdering här. Å andra sidan så har det sedan dess växt ungefär 8 gånger, blivit ännu mer liksom tydligt i hur det kan tjäna pengar och har ett helt fenomenalt team. Så jag tror att du kan göra jättebra affärer även i en högkonjunktur. Det viktiga är det i ditt perspektiv och hur du tror att det här bolaget ska växa in i värderingen. Men en sak som jag vill lägga till är att i och med att vi då är vad vi kallar för permanent kapital, så måste ju vi sälja våra tillgångar också för att kunna investera i nya tillgångar. Så under 2021 så investerade, om jag vill minnas rätt, ungefär 6,5 miljarder kronor i nya bolag. Men 5,5 av de miljarderna, så ungefär 80%, kom då från försäljningar i den här nya och yngre tillväxtportföljen. Så man kan slarvigt säga att vi investerade på en ganska hög multipel då, men vi sålde också ganska många bolag på en hög multipel. Och slutsatsen nu i efterhand, såklart, när vi vet hur mycket av en topp det där var, det var att vi kanske skulle ha sålt ännu fler bolag just då för att kunna ha ännu mer torrt krut tillgängligt då för den här perioden vi är nu.
Och det är ju väldigt lätt att säga med facit i hand, för man ska ändå säga det att då 2021 som ju blev en topp, det visste man inte riktigt då, och den här liksom inflationen som bara låg runt hörnet med kommande räntehöjningar, det var ju väldigt få som ändå kunde förutse att det skulle hända och hända så snabbt. Även om man liksom, som sagt, också med facit i hand, bara med de stimulanserna som fanns, så var det väl liksom inte omöjligt att vi skulle komma dit. Men som sagt, med facit i hand. Innan vi går vidare också ska jag bara säga till dem som lyssnar, vi pratar lite om substansrabatt, substansvärde här, och jag skrev ett blogginlägg om hur man analyserar investmentbolag, så om det är någon som känner att man inte hänger med i de begreppen, så kan man läsa det. Blogginlägget heter Så analyserar du investmentbolag och är från ungefär ett år tillbaka. Så ett tips där. Nu tillbaka till vad vi pratade om. Men efter de här åren som nu har gått där det ändå blev både inflation och räntehöjningar och tillväxtbolagen är ju kanske de som har tagit mest stryk just av den anledningen att det har blivit dyrare att ta in kapital och det har också blivit svårare, men också har ju riskaptiten blivit väldigt mycket lägre. Känner ni att ni liksom har lärt er någonting som ni kommer ta med er till kommande kriser, eller är det ändå så att ni står fast vid att den här strategin är den vi tror på lång sikt?
Jag måste säga, det finns ingenting som gör oss tveksamma kring vår strategi utifrån att vi investerar i bolag som har innovativ teknik. Vi investerar bakom underliggande trender, exempelvis digitalisering, rörelsen från det man kallar för offline till online, det vill säga handla i butiker till e-handeln. Den över tid går ju åt ett håll där den penetrationen ökar. Det är en långsiktig trend. Det såklart vi däremot har sett, det är att den miljö, den liksom marknadsmiljö som vi möttes av 2022 med en geopolitisk väldigt orolig tid, kopplat då kring den här inflationen och även, skulle jag säga, en negativ effekt när samhällena började öppna upp igen för de här onlinebolagen. Det är ju såklart att vi borde kunna, som jag sa tidigare, sålt ännu fler av våra tillgångar under 2021 där den möjligheten fanns för att kunna ha ännu mer liksom torrt krut tillgängligt nu för att investera när värderingarna är lägre. Med det sagt skulle jag säga att vi har alltid haft en stabil kassa under den här tuffa perioden nu, och vi anser oss själva ha haft en väldigt, väldigt stark position som vi har utnyttjat. Så de investeringarna som vi har gjort under 2022 och 2023 har gjorts till mer rimliga värderingar, och i de här bolagen som vi verkligen tror på, som finns i portföljen. Så vi har investerat mer i bolag som verkligen, som vi tror på, men som nödvändigtvis inte är de som skriker mest efter nytt kapital. Och det skapar ju enormt goda förutsättningar för att kunna generera avkastning de kommande åren. Men det är ju såklart återigen lätt för mig att säga som tror på strategin och tror att det här kommer generera en bra avkastning över tid i en marknad som fortfarande är relativt riskavärt.
Men du pratar om de här investeringarna som ni har gjort de senaste åren. Vad är det ni nu har investerat i 2022-2023? För det är ändå ett gäng bolag.
Mm. Jag skulle säga att 2023 så är det betydligt färre. 2022 så adderar vi ett gäng bolag i portföljen. Men jag skulle säga den huvudsakliga delen av kapitalen har gått just till de här bolagen som jag var inne på, som vi verkligen tror på. Mm. Så Spring Health exempelvis har vi investerat mer i. Så att första kvartalet i år, då investerade vi ungefär $50 miljoner. Så att det är väl nästan 600 miljoner kronor.
Och det var ett amerikanskt
hälsovårdsbolag. Mm. Och majoriteten av det kapitalet var till, liksom, tillförde som nytt kapital till bolaget för att kunna accelerera tillväxten. Sen då, andra kvartalet i år, så köpte vi då befintliga aktier för $100 miljoner. Så ungefär 1,1 miljarder kronor. Men det köpte vi då i samma bolag, Spring Health, från en aktieägare som var tvungen att liksom visa på en realiserad vinst i det här bolaget av likviditetsskäl. Så vi kan också se möjligheten att i de här tiderna där det finns investerare som kanske inte har samma finansiella position som är lika stabila, så kan vi då göra transaktioner som vi tror över tid kan vara väldigt gynnsamma för Kinnevik. Så större andel av kapitalet har alltså gått till de här så kallade vinnarna i vår portfölj.
Men om vi går tillbaka till det här som vi pratade lite om i början, att ni har ju den här S-kurvan som jag pratade om, att ni har så fint visualiserat på er hemsida. Hur tänker ni liksom med balansen där mellan bolagen? Kan vi inte gå in lite djupare på det?
Absolut. Men återigen, för oss så tror vi att det finns en fördel att ha en portfölj som är ganska jämnt utspridd kring den här, eller längs den här S-kurvan.
Och det kan du förklara lite hur S-kurvan ser ut för de som inte har sett?
Precis, då kan man tänka så att i början på den här kurvan så har vi yngre bolag, oftast väldigt snabbväxande bolag, men som kanske inte har bevisat sig fullt ut än så länge.
Skulle du säga att det liksom är startups?
Ja, det är mer startups, det man kallar för venture-investeringar. Och en gång i tiden så var exempelvis Pleo en sån investering. Vi var med i det man kallade för Series A och vi investerade då det här bolaget som var relativt nytt och hade inte bevisat sig än. Och då så blir det ju såklart en övervikt till att dels gå igång på visionen men också analysen av teamet. För det finns inte så jättemycket mer att analysera. Techplattformen kanske inte är färdigutvecklad och så vidare. Men teamet utgör ju en,
alltså personerna,
personerna utgör en jätteviktig faktor. Sen kan man säga att man kommer till en mer mognad fas där de här bolagen har liksom bevisat sig i marknaden och söker mer kapital för att verkligen gasa på tillväxten. Då kommer in en ny fas. För att sen komma ytterligare i den tredje fasen, som är att du mognar som techbolag och då börjar du slå över till lönsamhet. Du kan visa på ett positivt kassaflöde och du kan då i en normal marknad också tänka dig att bli ett publikt bolag. Du har bevisat dig att du kan växa, tjäna pengar och förvalta egentligen din plattform. Och sen så slutet på den här mognadskurvan, S-kurvan, där har du då bolag som har mer eller mindre avstannat i sin tillväxt och som genererar kanske då bara ett starkt kassaflöde och en stark utdelning. Och det behöver inte vara dåligt, utan det är ett annat typ av bolag. Och vi tror att vår just portfölj är väldigt spännande för att den har liksom viktfördelat en ganska jämn fördelning kring den här S-kurvan. Det är absolut fler bolag i början, men det är ganska naturligt. Men värdet på de bolagen tillsammans och det kapitalet vi investerat i de bolagen i början, det är ganska litet jämfört med hur mycket pengar i vår portfölj som sitter i de mer mognare delarna. Och det som är intressant nu då, det är ju att marknaden som den fungerar i dagsläget med den här kanske mer riskaverta inställningen, är ju att ingen värderar egentligen de här yngre, tidigare bolagen särskilt väl. Till och med de som växer bra och som har en stark, kanske underliggande bruttomarginal, till och med de bolagen är man rädd för om du inte kan verkligen visa på en lönsamhet och ett kassaflöde, ett positivt resultat.
Men hur går värderingen till då?
Ja, men det är det som är grejen. Då kan ju vi som privatinvesterare analysera de här bolagen på djupet och bilda oss en uppfattning. Hur lång tid dröjer det innan de här tidigare bolagen faktiskt blir lönsamma? Och sen så gör vi upp en plan. Hur mycket kapital kommer varje sånt bolag behöva? Och har vi det kapitalet tillgängligt? För att i så fall så kan vi ju skydda de här bolagen så att de i en sån här marknad, när inte den publika marknaden värderar dem tillräckligt högt, låta dem växa i fred, om man vill använda det uttrycket, för att sen då skapa en mycket starkare marknadsposition. Och vi brukar säga att tittar man på vår portfölj idag så är redan en stor del av portföljen i värde återigen antingen finansierad till lönsamhet eller lönsam. Och det är någonting som jag tror att vissa inte förstår när de tittar på Kinnevik. Man tror att det är bara de här yngre bolagen som inte har bevisat sig än. Men det stämmer inte.
Så du menar att det är tillväxtbolag som också är lönsamma?
Exakt. En del är lönsamma eller så är man på god väg att bli lönsam. Och det kapitalet som man redan har tagit in från investerare inklusive Kinnevik räcker för att ta sig till lönsamhet. Så att det vi gör idag är att vi försöker då förklara det här tydligare till marknaden. Men det finns en begränsning och det är att våra bolag har ju valt att förbli privata av flera skäl. Ett av de skälen är att de inte vill dela med sig sina siffror och uppgifter. Därför det är av konkurrensmässiga skäl bättre för dem att sitta på den här datan själva.
Det ställs ju helt andra krav på bolag som är noterade.
Exakt, så att våra aktieägare kan ju ibland känna en frustration. Varför lämnar inte Kinnevik mer siffror om hur det verkligen går för de här bolagen? Det kan vi inte i full utsträckning göra. Men ju mognare de blir och ju snabbare de vandrar då upp på den här S-kurvan, desto mer kan vi exponera dem mot marknaden. Så att vi tror att det är väldigt, väldigt intressant läge just nu i marknaden där vi kan agera på en del av marknaden som av alla investerare faktiskt inte då uppskattas.
Men så egentligen är det så att ni tänker verkligen att den här mognadsdelen av portföljen ska någonstans liksom stå pall när det går lite tuffare, samtidigt som de här småbolagen är de som ska generera den verkliga avkastningen.
Yes.
Över tid.
Yes, så kan man säga.
Jag blir bara nyfiken på en fråga. Vi ska snart runda av med lite framtidsutsikter. Mm. Men hur gör ni för att hitta de här minsta startupbolagen?
Ja, men det är ju såklart en av våra absolut viktigaste uppgifter. Förutom att stötta bolagen som väl har blivit investerade i, så handlar det om att identifiera de bästa affärsmodellerna och de bästa teamen där ute. Och återigen, vi går tillbaka till våra huvudsektorer. Sektorer som vi tror på, som vi kan. Så vi är inte i alla sektorer och letar
bolag.
Och
vilka sektorer var det nu igen då?
Ja, men det är hälsovård, det är mjukvara, det är marknadsplatser och det är climate tech. De områdena har vi liksom lagt mycket tid på, både själva med experter, och vi har investerat i bolag som då har gett oss rätt nätverk inom de här sektorerna. Så att när vi jobbar på det sättet så har vi också då byggt en relation med de här grundarna som vi en gång i tiden har investerat i. De grundarna har ju såklart sitt och sina nätverk som ger oss introduktioner till andra spännande bolag. Så att där är det ju otroligt viktigt att bygga ett starkt varumärke inom respektive kategori. Och exempelvis då hälsovårdsbolagen i USA, det började en gång i tiden med att vi hade då en bra relation med grundaren till det här Livongo, som sen ledde till nästa bolag, som sen ledde till nästa bolag. Och nu när vi investerade i Spring Health under den här riktigt tuffa marknaden för investerare 2021, där det var verkligen huggsexa om bolagen, då gick ju den här grundaren då, April, ut och sa att vi valde medvetet Kinnevik på grund av deras djupa kompetens kring just är det i hälsovårdssektorn.
Ja, men det ska man ju komma ihåg att det kan ju absolut vara så att man inte får möjligheten att investera även om man skulle vilja. Liksom.
Exakt, exakt.
Så det är lite ge och ta där. Alltså att,
så är det verkligen. Så det arbetet är otroligt viktigt. Sen så är det så också att vi har ju då under den här tiden, eller så länge som vi har investerat, också haft medinvesterare med oss. Det vill säga partners. Det kan vara Northzone, Creandum, Atomico, singaporeanska Temasek, andra amerikanska fonder som vi har jobbat nära, som har lärt känna Kinnevik och sett att vi är en ägare som tillför värde. Och det gör också att när deras bolag som inte vi har investerat i än är ute för att leta starka nya investerare, så har ibland vi då fått de här varma introduktionerna till andra grundare och andra bolag där man säger att hej, vi vet att Kinnevik är en bra investerare, så prata med dem och se om ni kan komma överens. Så de här introduktionerna kring från grundare och från medinvesterare har varit oerhört viktigt för Kinnevik.
Och för er som är entreprenörer där hemma så kan man ju säga det att det här med nätverk är ju verkligen så otroligt viktigt. Man får försöka vara där det händer för de här sektorerna. Men nu har vi pratat mycket om hur er portfölj ser ut och hur ni tänker med liksom riskspridning och avkastning och sådär. Det har ju också varit, som vi var inne på, ett par tuffa år 2022-2023 där marknaden nästan helt har liksom flippats upp och ner. Men hur ser ni på kommande år och framtiden?
Jag tror att först och främst så finns det ingenting som säger att vi inte tror på vår strategi, utan det kapital som vi har allokerat i de här nya bolagen har också genererat en bra avkastning. Det ser vi bevis på och det gör oss trygga. Så vi kommer att fortsätta jobba i de här respektive sektorerna. Däremot såklart har ju marknadsklimatet ändrats rejält och en krona idag är mer värdefull än vad den var bara för 2 år sedan. Det vill säga att vi måste förstå att sättet som vi allokerar den här kronan kommande år kommer ha en stor avgörelse för vår portfölj och för våra bolag.
De kommande typ 10 åren?
Ja, 10 åren. Det vill säga vi håller ribban väldigt högt. Vi är kräsna när det kommer till nya investeringar och vi vill allokera vårt kapital till de bolagen som vi har högst övertygelse kring och som levererar bäst resultat. Inte nödvändigtvis efter de bolagen som skriker efter pengar. Så att disciplin, ska jag säga, kopplat till mod och nyfikenhet. Därför att vi får inte glömma bort att även om alla kan tycka att det är trista och dystra tider just nu, så är det just i de här tiderna som man kan göra då en portfölj eller skapa en portfölj som kan generera den bästa avkastningen. Och det glömmer man oftast bort. Men tittar man tillbaka historiskt när man analysera PE-bolag eller investmentbolag, då är det just i såna här perioder där de investeringar som vi gör nu som kommer skapa grunden för god avkastning.
Precis, och det är ju samma för alla sparare där hemma som investerar, att de här tiderna där det ändå är som mest motigt är ju då man kan göra de absolut bästa affärerna på lång sikt.
Yes.
Men tror du att vi kommer se en vändning 2024?
Det är ju en jättesvår fråga. Vi är ju återigen inte experter på att analysera var vi befinner oss i cykeln. Vi tror att vi ska fokusera på att investera i de allra bästa bolagen. Men om jag går tillbaks till vad andra experter har sagt, så skulle jag säga att det kommer komma en marknadsförändring under 2024. Fall det är i början eller slutet, det återstår att se. Men jag tror faktiskt att någon gång under 2024 så kommer vi se en förändring på den marknadsdynamiken som vi har haft 2022-2023.
Alltså givet att vi någonstans skulle ha nått en räntetopp och att vi kan se eventuella räntesänkningar under 2024, så är det nog absolut så att de bolagen som haft det kämpigast kanske får se en viss återhämtning.
Mm.
Men som du säger, det återstår att se. Finns det någonting som du vill tillägga innan vi säger tack för den här gången?
Nej, men bara egentligen säga igen, det var kul att vara här och prata om Kinnevik, om vår strategi. Och jag tror att det är något medskick som jag vill dela med mig av, så skulle jag säga att det är att man måste våga fortsatt vara nyfiken, tror jag. Därför att det är lätt också i de här tiderna att man bara går tillbaka till det som känns säkert och stabilt. Men nyfikenheten, det är den ofta som driver innovation och ett nytänk, och jag tror även som investerare så ska man våga ha den nyfikenheten i sig.
Verkligen, och också som investerare att egentligen titta på investmentbolag som till exempel Kinnevik i hur de bygger sin portfölj och ta lärdom av det, liksom att det är ju många som är intresserade av tillväxtaktier och vill gärna ta höga risker för att få en möjlighet att ha hög avkastning, men att det handlar ju om en riskhantering. Att hitta en balans i portföljen som någonstans möjliggör den här avkastningen även på sikt, och att man kanske också har någonting som är kvar när det går dåligt för en viss del. Så det tycker jag är liksom den bästa lärdomen som jag har tagit med mig för idag i alla fall. Stort tack för att du ville komma hit.
Kanon, tack så mycket.
Jag hoppas att vi kommer tillbaka igen.
Det gör jag säkert. Tack så mycket.
Ha nu en fin tisdag allihopa.